natten. Jag var tröttade inte. Men då gjorde ett frasande. Och då for ut genom väggen, springa i väggen.
Och så
luktade
så. Och så luktade så. Luktade så ont. Luktade lite svavel.
Men sen syntes det så alldeles inte alls något mer.
Det var i hagan med det. Skitta. Och så var det besynnerligt för när gamle far gick till stan på kvällen och skulle ge hästarna. Så kom han inte in, utan han måste stå och ta ut den och kalla min namn innan han slapp ut. Då sa vi att mamma tar den. Att han undrade på varför han inte kom. Ja, det var
för
att... Ja, det var som någon hade hullen och han kunde komma fram för de kallade min namn. Och då slapp det. Det var ju besynnerligt också.
Ja. Så hade de... Så hade de tumpar förr i världen. Som gick åt hästarna. Jag minns en gammal gubbe. En gammal soldat som talade om när han var en fältunge. Att drängen på Hajoms herrgård, han såg... tomten i stall hos den hästen som stod nere vid gluggen. Där var han hörmör och han kom till stall nästan. Så såg hon det där. Och en gång så gav han hästen ett slag och då fick han en örfil i tomten så han ramlade ut på stallgången på floren bakring hästen och blev liggande. Så han gjorde aldrig om det något mer. Så den hästen passade tomten.
Och så höll tomten med. Han hade en del hästar som han gav mer än de andra. Det där kunde stå flera hästar i stan och en var stockfid och de andra magra. Och det kom han på tomten för att han gav den hästen alltihop. Och så gick det till.
Har du aldrig sett tomten?
Nej, det har jag inte.
Ja, vi nämnde den där skräddaren Lindblad.
Jaha.
Vi kanske kan...
Ja, han... När symaskinen hade gått sönder så gick han in till Göteborg men för att få en lova som de sa. Och när han kom till Göteborg så fick han reda på att det var en norsk maskin. Och då träckte han till Norge, som han sa, tuffla till Norge med den här maskinen och fick en lova.
Ja, han gick i tre tofflor.
Jaha,
hela vägen.
Ja, och det brukade han ju alltid på den tiden. Så det. Och det, där gick han då till Oslo. Där fick han maskin laga. Och sen gick han hem igen hit till Krokstad då.
Men det hade slidit stora hål på rocken på gubben. Och vidare hade han fått skavsår på ryggen i det. Han hade börjat det här symaskinsverket på ryggen. Så det var inte precis... Någon latmansgöra och gå den där i långa vägen. En annan gång, då var det samma gubbe vann på en kaffekel och i kubberflaska ifrån Rönneby och till en son hans som hade fått verk i det ena knät. För att han hade fått rida på att det skulle vara så bra för verk. Och det gick inte fots också, härifrån och till Rönneby och tillbaks igen.
Ja, vi skulle kanske gå över till något annat. Vi skulle kunna höra lite om hur det gick till vid slakt förr i världen. Det kanske Barbro kan berätta.
Ja, så hörde jag då så också. Jo, då blev det en 4-5 man då grisen skulle slaktas. Men först innan jag tog till med det så skulle jag in och ha en förtlägna och det blev... Så ordentligt så vi nästan inte kunde göra något med grisen när det kom oss att ha. Men till slut så fick vi någon död papp. Och då var det en 4-5 man som låg på honom och höll och slaktade. Han klåtade allt, han kunde också ha in kniven. Och det var så slö så han byggde inte på. Och så det var ju riktigt ett djurplågeri som gick på den tiden. Men så fick det då slut på grisen bara inte och så skulle de fästa sina ytterligare och det blev ju så mycket så det blev på stället i mesten. Och så var det slut, var det ju det?
Ja, det var en gubbe som skulle slakte grisen själv. Och han hade fått den in i köket och stocken. Men så sprang grisen ifrån och in under en bänk och gömte sig. Så, och då kom han upp efter en slaktare sent på kväll och väl han skulle gå med och slakta grisen. Ja, sa den andra, det skulle jag göra, men jag kan väl inte gå med dig ikväll, sa han, det är så sent, det är ju lördag kväll och klockan är 9. Ja, men du får vara snäll och komma ikväll, sa den andra, för det är inte fritt utan jag börjar på, sa han. För då hade han stuckit grisen, men han blev livet av det, så han sprang ifrån och in och gömte sig under, och satte sig fast under köksbänken.
Vi talade lite om också hur det gick till med taktäckningen, men vi kom aldrig närmare in på det. Kanske vi skulle ta och...
Jo, det gick så till. När vi skulle täcka med halm så skulle det yssas först då. Och då gjordes det yssedockor som vi kallar. Det gjorde utav, det såg ut som en sån där liten kärve, rågkärve, med ett band på mitten. Och då lades de ute vid ysset på lagården. Först under den, ute på yfset var det i slana som de kallar för skäggräckor. Som de la yfset och emot. Och så band de det med halm. En halmband som de virar på allt eftersom de och gick fram. Och måsen var ner. Och nu hade, då brukade de binda tre och tre dockor in till varandra. Och då blir det tjockt nog till yfset.
Ja, de la dem in tenan så det är alltid här.
Ja. De la dem inte innan, ja. Och när det var tjockt nog så började de med själva täckningen. Och det gick så till så då la de ut halm så långt som dockorna gick. Bredde ut vanlig rohalm. Och sen så band de, så la de sprödde på som de kallade, det var långa spö. Och så band de med halmband då ifrån spöt och ner i åsen på lagorn. Och på så vis höll de på undan för undan med den ena lavda efter den andra till de kom upp till ryggåsen. Då lade de ryggåsehalmen på. Och sen lade de hängrar det sista. Som var ihop spika uppe i ett kryss.
De navlade ihop dem med tre navlar.
Ja, för länge sedan.
Bara och navlade ihop med tre navlar. Och då hang det i en räcka, eller slana på hörs i sida på taget neröver på det viset och band. Taget. Det var hull till det egentligen. Det var hur hunden gick till med halmtäckning.
Ja,
när de långtimrade, då var det ju så att de hugg, mihugg stocken, de sa. De laftade och mihugg och midrog. Det började, var nu sånt när de hade lagt svillan och så började de på med stockarna. Då drog, lade i den andra på stocken, då började jag sätta in navlar i den unnare stocken och sen så märkte de mitt för navlan och så började de med navlar och så släppte de stocken ner på det här navlarna och när de hade gjort det då så han